first class, bitte.
Då kör podden om hantverksbilar tillbaka och nu har vi ett hemma hos reportage här hos Johan, eller mer känd som Kapten Mat. Mm. Vad trevligt att få komma hem till dig.
Ja, tackar, tackar. Och framförallt trevligt att du vill komma hit till detta soldränkta paradis.
Ja, det är helt... Vad kallar ni? Villa Capri?
Ja, vi kallar det Villa Capri. Det är att det är väldigt brant ner här på sluttningarna ner mot det glittrande havet, höll jag på att säga. Men det är ju faktiskt en sjö strax utanför Borås. Borås vattentäkt är det. Så att det är rent och gott vatten. Och här bor jag.
Och här spelar du in många av dina matvideos också.
Ja, spelar in så gott som alla. Förutom när vi har gäster och ute och reser lite grann sådär. Så spelas allting in här nere vid sjökanten.
För de som inte har koll så är Kapten Mat en outdoor-chef kan man säga. Outdoor-kanal där man lagar mat på stekhällen utomhus.
Ja, det stämmer. Det är den lilla fåran som jag har hamnat i. Jag har lagt grillen på hyllan sedan många år tillbaka och lagar mat uteslutande på stekhäll faktiskt. Det gör jag.
Jag tror att vi ska höra alldeles mycket mer snart, men jag tycker att vi har öppnat två kalla öl här av Oceanbryggeriets Kaptenens Guld. Och det är en helt ny öl, så den tänkte jag vi ska provsmaka innan vi liksom russlar vidare här. Och jag har också tagit med då olika typer av glas. Vi ska se om vi tycker att det skiljer sig någonting. Ett TQ-glas som ser ut lite vinaktigt och ett liksom ett pilsnerglas, ett lagerglas. Så vi kör hellre upp hälften av varje.
Ja, absolut.
Kör på. Jag har ju förberett öppnat
ja.
Den här ölet har ju du varit med och tagit fram på något sätt. Det ska vi få höra lite mer om sen. Ta lite, du kan få lite av den här rörigen.
Ja, just det. Vi skulle hälla nu häller jag upp igen där. Jag trodde... Jag lyckades att få två öl,
ja,
ett
har,
varje glas.
Också,
men... Nej, men det blir bra där.
Vi
gör så här.
Pass på så att du inte sölar för mycket. Där, här har vi en servett.
Så, ordning och reda.
Ja. Oj. Den är stilig den här. Det är du, gissar jag, på etiketten.
Ja, men det är det. Mm. En liten uppdatering mot förra året. Du tog fram en stekhällslager tillsammans med Oceanbryggeriet.
Ja, precis.
Och... denna går ju mera i Oceanbryggeriets grafiska profil, med lite mer tecknat så att säga. Förra året så var det mera bild på mig. Och där fanns väl önskemål från vdn på Oceanbryggeriet att det här är ingen bröllopsöl vi ska producera, utan det ska inte vara någon bild utan på dig, utan det ska vara mer tecknat som denna. Ja. Så den går in i övriga sortimentet där. Mm. Och det kan vi hålla med om, det är en trevlig etikett.
Ja, verkligen, verkligen. Och deras klassiska, någon form av lättviktsflaska, för den är väldigt, väger inte så mycket. Det är säkert lite miljötänk i den.
Säkert.
Riktigt trevlig där. Ska vi smaka på den här innan vi rycker vidare?
Ja, men det tycker
ska
jag.
Vi tar TQ-glaset först då. Mm. Skål, vi klirrar lite, det låter sig
klart att vi gör.
Det låter så gött. Den är rätt så fyllig, måste jag säga. Den är lite starkare. Det sa vi nog inte, va? 6,2,
ja. Mm. Och det var medvetet. Jag tycker att lite starkare öl. Jag är inte den här som kan sitta och dricka ett halvt lock öl en kväll. Utan jag kan dricka ett par, max tre stycken. Och då vill jag gärna ha lite mera kraft i den.
Lite smak. Det kom, alltså, alkohol är ingen smakbärare också.
Ja. Så dels lite intressanta öl, att det händer någonting och att det är lite starkare. Det föredrar jag, absolut.
Kaptenens Guld är ju en golden ale, eller en blond ale, vad man väljer att kalla det. Man kan ju tro att det är en guldöl, men det är en guldöl är generellt en lager, men det här är en ale. Riktigt trevligt. Golden ale är ju bara den ale-stilen som är närmast lagerölet i sin profil liksom. Den är förhållandevis stark för att vara en golden ale faktiskt. Men som du säger, den skapar lite mer smaker i munnen.
Mm.
Ja, riktigt spännande. Jag har ju hört när jag pratat med Oceanbryggeri att det är en prima stekhällslager. Det har ju varit en riktig säljsuccé hos dem. Så att, jag hoppas ju på att den här också går samma väg till mötes då.
Ja, absolut. Och det var ju när vi släppte den förra året i början av juni. Precis som denna nu kommer att släppas här den 5 juni. Så finns den då på alla systembolag i Göteborg och på beställningssortimentet i övriga landet. Och det blev en väldigt snabb succé, får jag lov att säga. Och sålde slut direkt. Och bolaget, de köpte in flera omgångar till sitt centrallager i Örebro. Mm. Där de pytsar ut då till övriga landet. Så att, nej, men den gick riktigt bra förra sommaren. Och lite lugnare sen framåt hösten. Men det var ju också tänkt att ha som en säsongsöl. Ja. Så att säga. Så att de fick sälja slut de brygderna som vi hade gjort.
Mm, mm. Det är kul, det är kul. Mm. Du, innan vi då bara snackar öl så tänkte jag att folk vill kanske höra lite grann om Kapten Mat också. Och lite bakgrunden där. Och från min sida så det var faktiskt min matintresserade son som intresserade mig för dig, för dina videos för typ 2 år sedan kanske.
Ja, ta hand om din son. Du har bra son.
Han älskar att laga mat.
Ja,
så att han bor hemma, han är 19. När han bor hemma, då vill han laga maten.
Mm.
Jämt. Och han vill veta, nu ska vi ha det imorgon liksom. Och det här behöver köpas och sådär liksom. Han älskar det. Ja, han kommer vara en riktig dröm sen för de tjejer som får fånga honom.
Ja, det är underbart. Ja.
Och det passar bra för min fru är inte lika intresserad av matlagning.
Nej.
Nej. Jag tycker det är kul och han tycker det är kul. Så att. Ja. Mm. Men hur kom det sig att du halkade in på det här med matlagning utomhus?
Ja, alltså jag har egentligen aldrig varit någon sån här bra grillare överhuvudtaget. För det är väl någonting som förväntas av en man, det är att stå vid grillen utomhus på sommaren och grilla. Och jag har ju alltid, jag har jobbat i restaurangbranschen i hela mitt liv och jobbat väldigt mycket och sent, oregelbundna tider och mycket helger och sådär. Så att när man då kommer hem och så familjen vill ha mat och så ska man tända en grill och så vet du ju själv, det tar ju en stund innan glöden har uppnått, eller att det har blivit glöd och sådär, det är ju alltid en startsträcka. Men när jag fick en stekhäll genom mitt arbete då, drev kioskerna på Borås Arena i 15 år, så köpte jag in stekhällar dit just för att hitta en effektiv servering av korv med bröd och hamburgare. Och i samband med att jag tog in de stekhällarna där så köpte jag hem en egen stekhäll som jag använde privat hemma och kom på vilken fantastisk utrustning det är att bereda mat på jämfört med grillen då. För du är igång väldigt fort, du steker köttet i sina egna köttsafter, det är ju som en stor stekpanna fast man är utomhus då. Och på något sätt så blev det att man aldrig kan misslyckas med sin matlagning. Och det vet alla som sysslar med stekhällsmatlagning. De blir fast faktiskt, oavsett vilket märke man har på sin stekhäll, så alla har samma känsla och kärlek till enkelheten och så.
Det låter ju fantastiskt där, kan inte misslyckas liksom.
Nej, men det går inte. Det är klart att några gånger så har man misslyckats, så är det. Jag kommer ihåg en gång jag skulle göra isterband med dillstuvad potatis.
Mm-hmm.
Ja. Och då råkar jag bränna på isterbanden först. Och så ska jag dra upp dem på kanten. Och så i mitten sen då så skulle jag göra denna goda dillstuvade potatisen. Och sen då när jag hällde i mjölken i det, då blir det helt grådaskigt och tråkig färg från de brända isterbanden. Och det är väl ett avsnitt och jag sa till Anna då, eller kamerakvinnan, att nej, nu stänger vi av, nu delitar vi. Och jag blev bara irriterad och sådär. Så att det är väl ett av de få avsnitten som vi bara helt har delitat, för det blev inte bra. Men sen är det lite grann med värmen som det gäller att man kan reglera på en stekhäll.
Så direkt?
Ja, hyfsat direkt i varje fall.
Eller så är det kanten.
Ja. Så att, men när man väl har kommit full med det och så är det, kräver träning och jag tränar fortfarande kan jag säga. Det är olika perioder på året och om det blåser och så här, så är det många yttre faktorer som avgör också det här med hur mycket värme man ska sätta på.
Det var spännande. Men du driver ett restauranger, det låter ju som du är en jäkla entreprenör helt enkelt.
Ja, men jag är nog entreprenör. Jag har senaste 25 åren drivit eget i Borås då, med kaféer och bland annat på Borås Arena och sådär.
Det måste vara en otrolig kontrast med det som du sysslar med nu. För nu håller du på med YouTube-kanalen på heltid.
Ja.
Eller, helt, du har lite business och säljer grejer och sånt, förstår jag också, webbshop och så, men det måste vara en extrem förändring.
Absolut, och grunden i det jag gör, det är ju filmerna som jag verkligen brinner för, som är fantastiskt roligt, och de kräver ju mycket tid. Det är ju planeringen för avsnittet, det ska handlas och det ska riggas upp kameror och preppas och sådär, och ta fram recept givetvis, och sen ska det genomföras, och sen framförallt då efterarbetet, det ska klippas ihop.
Det tar ett tag.
Ja, varje film tar i varje fall 2 dagar att klippa ihop.
Ja, det är så.
Och för mig är en arbetsdag, det är inte 8 timmar, utan det är, man kör i 2 dagar. Sen om det kanske är klart då på 20 timmar eller kanske 30 timmar, men räkna någonstans kanske 20-25 timmar.
Arbete
ja. Efter.
Jo, men det är inte så många tror. Det är att knäppa på kameran och så spelar man, så kör man sin grej och sen så är det klart att ladda upp liksom. Även om inte jag lägger jättemycket tid på att redigera podden, så är det ett par gånger du ska lyssna på det och få upp det liksom.
Absolut, och så är det.
Ja, det finns givetvis de som, det är därför många säljer sina poddavsnitt till någon redigerare.
Okej.
Okay. Fixar ihop det liksom, så skickar tillbaka det. Det är det. Får se om jag hamnar där någon.
Ja, det är ju lite lyxigt.
Det är lyxigt. Jag tycker, när jag har sett dina videos, så tycker jag att det, något som genomsyrar det är det liksom detaljerna verkligen. Både liksom med råvarorna och med just med redigeringen, att det ska se bra ut. Men också med utrustningen som du har. Och även då din utstyrsel, kaptensjackan. Alltså detaljerna är viktiga för dig liksom. Och noggrannheten.
Ja, alltså om vi börjar med kaptenskavajen då, så kan jag avslöja att jag är ingen kapten egentligen så. Jag har förvisso, jag utbildade på Backen Viking i Göteborg på den tiden, då det var en väldigt välrenommerad restaurangskola, och det gick ut i slutet på 80-talet. Och jag har alltid haft det marina intresset, trots att jag födde inlandet då, så jag alltid haft det marina intresset, och jag började arbeta på Viking Line då som servitör. Jag började där när jag precis hade fyllt 20 år. Och där jobbade jag 4 år på ett kryssningsfartyg mellan Stockholm och Mariehamn. Och under den tiden så hittade jag faktiskt några kaptenskavajer på loppisar och antikaffärer. Och de har hängt i garderoben i alla år. Och när vi började filma detta, och jag säger vi, det är ju för att min fru då filmar då, så tänkte jag, hur ska jag få fram en helt okänd människa, inte slå igenom, det var väl inte det som var tanken, men liksom att man skapar en karaktär och man skapar ett intresse kring det. Och i och med att vi bor som vi gör, vi är lite fint vid vattnet, så vill vi också förmedla det, och då satte jag på mig den här kaptensrocken helt enkelt. Och hittade ett namn då som Kapten Mat som det blev. Förpackade lite grann. Lite sött och fint. Ja. Så här, för att slå igenom bruset. Så när man inte heter Manneström eller Adjolay eller någonting, så får man göra det där.
Ja, det verkar varit ett lyckat drag i alla fall.
Ja, men det är absolut. Ja. Så är det. Och känslan, eller det som jag alltid driver mig, det är just att förmedla till tittarna och inspirera till matlagning utomhus. För jag har 90% män som tittar på mina program. Och många av dem av olika anledningar kanske inte får plats i köket inomhus, men när man väl kommer ut då, där är det ofta då mannen, vi pratade om grill och det tidigare. Så att det jag vill göra, det är inspirerande för att visa hur lätt det är att laga de här gamla restaurangklassikerna, de här gamla fina svenska rätterna som vi har, att det är inte svårt egentligen.
Det är ju synd att det fortfarande är den stereotypen att mannen får inte vara i köket inne, utan det ska lagas ute, då får han ta hand om det liksom.
Ja. Sen kan jag tycka att vi lever i ett fantastiskt samhälle ändå, att det är så jämlikt att det är inte fel att mannen tar plats i ett kök i Sverige. Det finns ju många andra kulturer, och det är bara att gå lite mer söder från Sverige, neråt Tyskland och neråt där, så är ju det ofta, det är ju kvinnan som står för maten. Mm. Så är det de flesta kulturer. Men Sverige, eller vi i Norden i alla fall, har en god tradition av att männen lagar mat också.
Det är ju intressant, för förr i världen så var det ju oftast kvinnan som stod för bryggandet av öl på gården.
Det var så?
Det var så faktiskt.
Wow.
Ja. De gjorde liksom allt i köket. Även bryggde ölet då.
Ja, det
och alla gårdar bryggde sitt eget öl på den tiden. Alltså nu pratar vi jättelång tid tillbaka. Men det har ju också helt svängt. Nu börjar det komma in mer kvinnor i bryggeribranschen. Men det har varit liksom en mansdominerad bransch. Är det fortfarande till väldigt stor del. Men det har svängt, så det kan säkert svänga tillbaka.
Ja, ja, intressant.
Ja, men det är faktiskt intressant. Mm. Något som vi också tycker genomsyrar din vina i videos, det är liksom nyfikenheten på smakkombinationer. För du testar ju sånt som... Det kan inte bli bra, tänker man. Men ändå verkar det måste ju ha ändå testat mycket, eller hur gör du för att våga prova alla de här sakerna?
Ja, alltså mycket av det som jag lagar är ju att man utmanar sig. Kan man laga detta på stekaren? Så är ju det. För jag vet ju, det här lagar man inomhus i köket enligt traditionella metoder. Så att jag både friterar, kokar och steker naturligtvis. Så alla tillagningsmetoder fungerar. Det jag däremot har varit lite dålig på, som jag fortfarande har en nyfikenhet att göra, det är ju de här gamla klassiska långkoken. Vi pratar om kallops och dillkött och det där. Det har jag inte riktigt fört över ett stekhällen än.
Nej.
Det går naturligtvis. Det gäller bara att man har en hög närvaro och man öser med vätska.
Ja, just det.
För det släpper mycket vätska. Det är ju som en enda stor stekpanna, så det försvinner väldigt mycket vätska. Så där får man vara med och ösa. Men det är inte omöjligt att göra dillkött till exempel. Det är ju en fantastisk gammal fin rätt som nästan är bortglömd.
Men lägger man på lock och så ibland också?
Ja. Och det är det som jag har grillen till fortfarande. Det är för att ha locket som jag lägger på. Så
för det finns inget lock till själva stekhällen?
Nej.
Utan man har någon huvud man inte använder eller så över? Eller vad?
Ja, då just på min modell då, så har jag ett överdrag som jag drar över. Men det finns nog vissa modeller som har ett lock som man kan köpa till.
Ja.
Sen är jag lite grann sådär, jag vill inte köpa massa onödiga prylar.
Nej.
Det är som när jag gör hamburgare till exempel, när jag smashar hamburgare så har jag bara en vanlig kastrull och smashar ut, men jag köper inga dyra smashjärn. Då köper jag hellre god hantverksöl för pengarna än att köpa en dyr smashjärn.
Ja, vi provar att bara smaka i det andra glaset också, ett pilsnerglas som heter Tattoo från Ritzenhof. Det är riktigt, riktigt fräcka design på den. Riktigt fräck design.
Det är en fyr, va? Det är ju lite
nautiskt. Ja, precis. Ja. Jag har en donna här, ett kuttersmycke på min kanske,
ja,
jag säga då.
Ja, en massa. Är det att du känner nu i vilket glas som ölen smakar bäst?
Ut efter vad den här typen av öl ska smaka.
Wow. Det är lite nördigt.
Det är jättenördigt.
Ja, det är det, va?
Nu kan jag inte tycka att jag kände jättestor skillnad här. Det är ändå liksom fräscha smaklökar. Men vi gjorde en podd där vi testade liksom olika öl i olika glas för att se liksom om det glaset som var tänkt till stilen verkligen passar. Och när du tittar där och borrar ner dig i det, då hittar du nyansskillnader. Liksom. Mm. En pilsner som jag tycker om, tysk pilsner, är lite mer bäska, en bättre bäska. Har jag det här höga glaset så kommer den bäska fram. Har jag det här kupade så försvinner den lite grann. Tycker jag. Så.
Intressant.
Ja, men det är lite intressant. Mm. Och sen så är det klart, det är nörderi på hög nivå.
Men det är det som jag tycker är så fascinerande, och sådana som är nördar, de går in i ett ämne och verkligen nördar ner sig. Det kan vara öl eller surdegsbröd eller stoppa korv eller vad tusan som helst. Och kaffe har ju också varit en sån här riktig nördgrej. Alltså. Jag känner mig personligen inte så där nördig, utan jag har hyfsade allmänkunskaper om det mesta. Sådär. Men jag har aldrig nördat med mig. Men just med öl så kan jag tycka... Jag är ganska enkel och kan tycka att nej, men det här smakar bra, det här var gott. Och så stannar det där. Jag är svårt att säga liksom, det här smakar sandelträ eller ektoner. Jo, det är klart jag kan känna med bourbon att det är ek och vanilj, det kan jag känna, men inte så där att som du och ni andra nördar.
Precis.
Går ner. Men jag tycker det är häftigt.
Ja, jo, man tycker det är häftigt, samtidigt så är det ibland när man lyssnar på andra som andra nördintressen, tänker man, det där var nördigt. Ja. Men man är ju själv, fast på en annan sida.
Ja. Ja.
Något jag däremot känner, det är liksom oceanbryggeriets liksom hussmak på något sätt. Jag köper en del folköl och så där, man har ju folkölskopp. Mm. Och då jag tycker att jag hittar toner av den hussmaken där. Vi har med en helt ny folköl, vi ska prova sen också. Och se om vi känner igen någonting där också. Men känner du igen några drag från den tidigare ölen, din prima stekhällslager? Nu var det en lager och det här är en ale, men...
Ja, alltså det är precis som du säger, det är smakprofilen där. Och det är den jag tycker är så bra med Oceanbryggeriets öl. Att man känner igen att det här är från Oceanbryggeriet. Så att jag tyckte väldigt mycket om den stekhällslagen jag hade tidigare förra året. En frisk och god lager.
Men det finns inte längre? Eller?
Nej.
Okay.
Men jag har sagt till dem att vi måste ta fram den till nästa år igen. Mm. För att den är riktigt bra. Men visst finns det vissa saker man känner igen i den lagen som går i denna. Men jag tycker en golden ale som denna passar väldigt, väldigt bra till mat.
Mm, verkligen.
Och de har bra mat i Oceanbryggeriet.
Han har ju huvudbryggan där, Bingebo. Thomas, ja. Han är ju liksom fostrad på Irland eller brittiska öarna där. Och där är det ju mycket deras mat, eller öl ska passa till mat. För det är på pubben du dricker den.
Liksom, absolut. Att, ja. Ja, det känns ju som pubbel mycket och deras... Mm. Öl. Och det attraherar mig väldigt mycket. Det finns någonting bättre än att krypa in i en brittisk pub. När lite snålblåst ute och sådär. Ja. Man kommer in och hänger av sig.
Ja. Liksom sådär liksom.
Och så börja med en eller två öl och sen en shepherd's pie efter det. Och så är man igång sen.
Ja.
Men du, hur kom du i kontakt med Oceanbryggeriet egentligen? Jag menar, det är säkert många som skulle vilja ha sin egen öl.
Ja, alltså det började med ett telefonsamtal med Roddan där som vd. Så, och vi pratades, det var väl 1,5 år sedan nu, och för lite diskussioner och sådär. Och då tog jag med deras julöl, en fantastisk julöl som de har. För jag alltid tyckt om det och druckit det innan jag kontaktade dem. Och då hade vi ett samtal och jag hade med det ölet i ett par program, ett par avsnitt. Och sen så är de väldigt snabba och tupp i det. Så då sa jag, det skulle vara kul att ta fram en egen öl. Ja, men det fixar vi, sa Roddan då. Det är inga konstigheter, det fixar vi. Så att just stekhällslagen, det var klart på en förmiddag. Och just projektet stekhällslag, att vi skulle göra det då. Sen så blev det några resor till Göteborg och några provsmakningar, och jag berättade hur jag ville ha min öl och sådär. Och Thomas Bingebo då, han är ju receptiv för idéer och har verkligen koll på det där med smaker.
Ja, verkligen.
Så han skapade en öl, och när jag drack slutliga produkter första gången så blev jag väldigt förvånad över hur exakt och till och med bättre än vad jag hade tänkt mig det. Med lite citrustoner i den här lättsamma lager, frisk lager som attraherar många, som kanske till och med sådana som inte älskar öl, men de kan ändå uppskatta det.
Man blir så fascinerad av den yrkesskickligheten, något som de kan plocka fram, något som du kanske inte ens visste var möjligt liksom.
Nej.
Du har bara försökt förklara med dina ord.
Ja,
ja, det är fantastiskt det. Faktiskt. Och så fortsätter samarbetet med Kaptenens guld.
Ja.
Trevligt. Riktigt spännande. Och hur var det med att ta fram den då? Kom de med ett förslag här att vill vi göra något annat? Eller tyckte du att nu ska vi utveckla det här vi har?
Nej, men det var också det att de frågade, vad vill du ta fram för öl den här gången? För det skulle vara någonting annat än en lager. Och då är just sådana här golden ale och sånt tycker jag är fantastiskt gott till mat. Det finns ju många sådana amerikanska trevliga öl. Så det var ett ganska enkelt val, och en trevlig sommaröl också. Passar bra till sommarens fester och mat och så. Så att då... Här var nu Thomas Bingbo, han var lite mer så där, han har ju lite mer koll på smakerna, så han tog fram ett par alternativ och så sa vi, ja, den där blir riktigt bra. Så att, och sen gick det så väldigt, väldigt bra. Jag hade bokat in sen länge, skulle se Roger Waters på Tele2 Arena i Stockholm den 15 april, en lördag. Dagen innan så ringer Rodda mig och säger, ja, du måste komma till Göteborg, det är öl- och whiskymässa. Ja, men jag kan ju inte det, Rodda, jag har bokat biljetter, det är min husgud, han spelar, jag måste se honom innan han coolar vippen igen. Jag har sett honom några gånger förvisso. Och sen så sa han, ah, vad synd alltså, du skulle varit här, då skulle få vara uppe på scenen och ta emot andra priset. Då var det den här omröstningen, eller det var en jury då som hade utsett den här ölen till den näst bästa ölen i den klassen då, klassisk ja, ale.
Klassisk ale.
Och då kan man tycka då en andra plats, det är ju kaptenens guld, det ska ju vara första platsen. Men med all respekt då faktiskt, som jag tycker är hedersvärt, de som vann klassen, den ölen, den vann också mässans bästa öl i alla kategorier.
Det.
Så det var riktigt hårt motstånd ja. Där var det, så att det var absolut värd att vinna. Så. Och det var ju okej när den vann bästa öl alla kategorier.
Alla kategorier ja.
Då kan man förlora.
Då kan man förlora. Ja. Så det var också ett bryggeri från Göteborgstrakten, vill jag minnas faktiskt. Med andra ord så har den både guld och silver kan man säga.
Ja, precis, precis. Ja, men alltså,
du får köra den
varianten. Fick du till det?
Ja. Och du testar gärna ny öl på din kanal. För du provar, du har inte bara Oceanbryggeriet med.
Nej,
utan du köper ju hejvilt,
absolut.
Höll du att säga.
Ja.
Även om du har sett att du släpper med dig Oceanbryggeriet i andra sidan världen också.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Jajamän. Jag hade med dem ut på kryssning. Vi var iväg på i december. Och det var tvungen att ta med en julöl naturligtvis. För vi var ute i juletider. Där,
ja, just det. Ja, precis.
Ja. Då passar alltid Oceans julöl bra. Så är det.
Imponerande att släppa med
den.
Men du provar gärna ny öl. Och har du någon tanke liksom, när du ska laga din maträtt? Om vilken öl kan passa? Eller liksom, ska den göra sig bra på bild? Liksom, eller vad är det som nu? Har du några preferenser där?
Ja, alltså nu kommer du till det här. Skulle jag varit ölnörd så skulle jag naturligtvis lagt väldigt, väldigt mycket tid på att kombinera rätt öl med rätt mat. Men det gör jag inte. Jag är en sån enkel människa så att väldigt ofta så när jag kommer in på Systembolaget så går jag fram till den här specialhyllan med nysläpp. Mm. Som jag berättade för dig innan vi körde igång podden här så hittade jag en klosteröl, en belgisk som bryggeriet grundades 1295. Mm. Och sådana grejer kan jag gå igång på, liksom det här unika, lite småskaliga och så då köpte jag på sådana. Och den kommer med nu i nästa program.
Ja,
men tanken är att hitta lite udda sådär.
Mm.
Sen har jag min, om vi pratar massproducerad öl så har jag min absoluta favoritöl som jag alltid tycker fungerar väldigt bra. Och det är ju en Pripps Blå.
Tycker du det?
Ja, jag tycker den är helt fantastisk. En sån otroligt bra allround öl som är passad till den svenska husmanskosten. Om man ska gå på de massproducerade ölarna så tycker jag den är helt outstanding.
Tycker du den skiljer sig någonting från de andra, liksom en Carlsberg export?
Ja, men det gör den, det gör den. Sätt nu inget blindtest på mig. men jag tycker den har en smakprofil som är väldigt tilltalande. Ja. Och sen är den här fantastiska burken.
Klassiska.
Ja, det är goda blåa färger och skeppet och sådär. Så att det är en väldigt trevlig öl.
Som göteborgare så har man ju en förkärlek för Pripps givetvis eftersom jag bor bara några kilometer från gamla Pripps. Sen så är det ju med sorg då att det är Carlsberg som har tagit över de här grejerna nu då. Mm. Och är man riktigt ölnörd så då tycker man som makroöl som man kallar det, eller massproducerad öl är inte lika fint kanske inom citationstecken. Men man ska väl ärligt säga att den är ju aldrig dålig. Den är ju alltid precis som den ska vara. Mm. Det är ju mycket lättare att få en dålig hantverksöl, alltså som har blivit skadad av olika anledningar. Så det ska man väl säga. Sen så väljer inte jag en Pripps Blå. Men där har ju lite olika intressen. Du har ju förmodligen mycket mer avancerad matlagning än vad jag gör. Så att jag menar, där har man ju sina intressen liksom. Jag skulle hellre köpa kaptenens guld till middagen än en Pripps Blå.
Ja. Ja.
100 av dagar och
100. 100 av 100. Ja, det är roligt att säga det. Så är det.
Ja, så är det. Och sen såklart, du får väl tre Pripps Blå kanske på en kaptenens guld.
Det får du säkert, absolut.
Och det är viktigt för många.
Ja.
Alltså, folk har olika förutsättningar. Liksom.
Absolut, absolut. Så är det.
Så är det också. Så är det. Är viktigt i Sverige.
Mm. Men det är ju det jag tycker med de här hantverksölen också. Att, som jag sa tidigare, att jag dricker inte så jättemånga öl. Och därför så köper jag ofta väldigt udda öl. Mm. Och jag går till den här hyllan och de kanske kostar lite mera.
Mm.
Kanske ofta ligger runt 30 spänn flaskan eller någonting. Men då har jag en tre öl för under en hundring i varje fall.
Mm.
Så att, och och man vidgar sina smakprofiler och vyer.
Mm. Ja, så men det gör man, ja. helt klart. Vet du vad, jag har ju med en helt ny folköl också. Ska vi inte, den vill vi ha i det här glaset.
Ja,
för absolut. Det är en lager.
Ja,
det är väl nörderiet igen. Så antingen så höllar vi oss det eller så häller vi över det andra glaset.
Ja, alltså vi... Du behöver inte fråga två gånger om vi söllar i oss det.
Nej, men den här utsikten ska jag också kunna dricka öl varje dag och hålla på så här, men det gör du inte.
Mm. Jag gör en kombination där. Och ska vi se vad det är för racken där. Det är den.
Ja, de har ju en folkölsbutik. Det tycker jag är lite häftigt. Ja, det är riktigt, Ocean där. Och här tar du upp någonting riktigt intressant.
Ja.
Vacker etikett det där, ja.
Amerikansk lager, det är amerikanska flaggan och så är det någon form av humlekottar där på. Ja.
Verkligen.
Och om man tittar lite, de har ju smakprofilen på sina etiketter där. Väska, fyllighet och sötma. Jag har ju insett att de som har förhållandevis högt 3 uppåt på fyllighet, de brukar tilltala mig.
Mm.
Så att det ska bli spännande. Nu är det här en folköl, 2,8. Ja. Så att den kan ju inte mätas kanske fyllighet med kaptenens guld, men... Perfekt. Häll upp den lite aggressivt så det skummar så det är gott också.
Men det är ju intressant med att det är så många Göteborgsbryggerier som står sig framme.
Otroligt, ja.
Det är ju... Och har det med gamla traditioner att göra? För du nämnde Pripps och sådär och det kom väl många söderifrån, eller holländare och sånt som har kommit mycket till.
Ja, det var mycket holländare i Göteborg såklart. Mm. Men det är en väldigt bra fråga. Jag tror att vattnet är väldigt fördelaktigt också för att brygga.
Ja, det är så.
Ja, ja. Ofta historiskt valde man ju den ölstilen som passade vattnet där det var. I Tjeckien så passade de här tjeckiska pilsnerna. Och i Tyskland så var det lite krispigare pilsner, en annan typ av vatten. Och i England så var det ailen som var lättast att få till med det vattnet då. Så att, i grund och botten så var det ofta vattnet då, men i Göteborg, jag vet egentligen inte varför, men jag ska nog gå sån här historisk ölvandring i Göteborg för att få lite flashbacks där. Ja.
Mm.
Hur mycket lägger du egentligen på research när du gör dina matvideos? Du säger 2 dagar ungefär själva produktionen i sig, men det måste ju förberedas och planeras och provsmakas grejer och sånt. Så.
Ja, kanske inte så mycket att smaka och provlaga, det är väldigt, väldigt sällan. Det skulle jag vilja säga, det är aldrig. Utan jag har en lista, jag tror nog den listan är nu uppe på 60 olika recept som jag vill göra. Så att så fort man får någon kommentar på YouTube eller någonting, laga den och så här, och så funderar jag lite snabbt. Är den applicerbar? Attraheras jag av det tipset? Ja, men det gör jag nog. Då skriver jag ner den direkt.
Mm.
Och så har jag det och så fylls den på den listan. Och så finns den på listan. Och sen så går vi igenom. För Anna då, vi tittar mycket på YouTube. På utländska YouTube. Älskar vi att titta utländska matprogram. Vi läser olika mattidningar. Och skaffar oss olika influenser och sådär. Och sen så bestämmer vi vad vi ska göra för någonting. Och där kan det gå väldigt fort. Det kan vara där kan det vara på impuls. Så det är inte att vi har inget statiskt schema att vecka 38 i höst då ska vi laga det och det. Utan listan finns där. Sen så går det väldigt mycket på impuls det sista. Det kan vara dagen innan bara.
Typ vilka råvaror man får tag i något i den stilen också.
Ja, absolut. Det är mycket säsonger ju det. Så absolut, det är det.
Och det är något vi egentligen gått för ifrån i Sverige. Mycket laga mat efter råvarans säsong. Mm. Vi kör liksom när man ska ha sin jävla sallad. Man ska innehålla den här tomaten och gurkan och sallad och vad ni vet. Året runt.
Mm.
Vilket är helt befängt igen. Ja. Så det smakar ofta ingenting.
Nej.
Så kan jag tänka mig att det är mycket med råvarorna du använder också. Att det är lättare att få bra råvaror om du kör dem efter säsong.
Ja, men så är det absolut. Och som nu då, när svenska tomaterna kommer och inte prata om den svenska färskpotatisen som är på gång nu och alla de här. Det är ju någonting som verkligen älskar på stekhällen. Det är ju en ljummen potatissallad på stekhällen med lite vårlök och
kapris kanske.
Och lite rädisori och sådär. Så att, och sen en god köttbit till det. Mm.
ska inte vara svårare än så.
Nej. Det är då det händer.
Smakar vi Oceanbryggeriets amerikanska lager 2,8%.
Mm.
Skål.
Skål.
Det första som slår mig är hussmaken igen. Det finns en viss nyans där som är skillnad, men lite mer humle den här tycker jag. Mm. Men ändå rätt så balanserad väska tycker jag också.
Väldigt intressant eftersmak där, lite kola.
Det kommer
nästan,
lite knäckighet. Ja, knäckighet. Det är lite brittiska tycker jag.
Nu lät jag nördig, hörde du det? Men man känner ju påfallande där. Ja. Den knäckigheten där som precis. Du säger.
Alltså den här, ett par sommar såg ut med din lilla båt här ute på en tur. Det hade ju ett
då vet du.
Den här är okej att köra båt på också.
Ja.
Ja, även i...
Det får vi spela in nästa podd ute då, ute i Göteborgs skärgård med lite kalla amerikanska lager.
Ja, precis. Ja. Ta på sådana nätkasse som
från precis. Båten. Precis, som åker efter det.
Ja, precis. Du har ju flera strängar på lyran. Du har ju, som vi touchade på innan här, din webbshop. Mm. Där du säljer gräs eller på sådär.
Nej, det säljer jag inte.
Drilltillbehör skulle jag säga.
Eller inte ännu i varje fall.
Drilltillbehör och stekhällstillbehör givetvis då. Mm. Och sen så har du också sådana här food sessions här hemma har jag
stämmer.
Läst.
Ja.
Det är ju intressant.
Stämmer.
Du är ändå hem liksom med vilt främmande personer, även om jag också är främmande för dig.
Ja,
så
ja.
Och det är matlagningskurs liksom, eller?
Kan man säga. De la vi ut i webbshoppen i december inför julen. Och vi har två tillfällen i år faktiskt bara inplanerade. På grund av tidsbrist. Vi skulle kunna ha sådana i stort sett hela sommaren. Men då är det en unik food session som vi kallar det. Det kommer hem 12 personer till oss. Och vi hämtar dem med båt borta vid bryggan där vid Almenäs och så kör vi hem hit. Och så under 4 timmar så lagar vi 4 klassiska rätter kan man säga ur olika kunskapsområden, olika smakprofiler. Och gästerna de får ta med sina egna kylbägar precis som du har när du kom hit med dryck i och vi dukar upp. Och vi har det riktigt trevligt. Och historiskt, vi har haft några sådana här nu under ett par års tid. Och det har varit otroligt uppskattat under lättsamma former.
Ja, såklart. Så det är inget pekpinnar på något sätt.
Nej.
Tvärtom.
Nej. Ja. Utan det är, och där lagar vi mat tillsammans. Och där väljer man hur delaktig man vill vara.
Ja.
En del vill bara se mig laga mat. Men jag vill ju gärna få igång alla så att... Man hackar och river och man gör någonting tillsammans och då smakar det mycket bättre när man sitter till bord.
Ja. De också, du på något sätt förmedlar ju eller vill liksom sprida det här stekhälls lover
absolut.
Grejen liksom. Ja.
Och det är absolut inte bara att jag vill sälja min stekhäll utan som jag sa innan också, för mig spelar ingen roll vilken stekhäll man lagar mat på.
Nej.
Egentligen primärt så är det viktiga bara att man kommer ut. Sen kan du grilla eller vara på stek eller du kan laga en pizza ute som också är populärt tror jag. Men i och med att jag är i stekhällsbranschen då så vill jag verkligen slå ett slag för enkelheten och det där. Så att där, ja, nej men att lära ut och visa tips och tricks som man lagar mat på stekhäll.
Mm.
Men sen är jag ute också en del... Vi var på ett 70-årskalas på Tjörne Kalv, ligger strax söder om Tjörn. Där en herre, han har bokat mig för jättelänge sedan, det var i höstas. Han fyllde 70 år och då var ute hos honom och han har bjudit in sin familj, sina barn och barnbarn och barnbarns barn och allting. Så där lagade jag en stor paella och där blev... till deras stora förtjusning. Vi hade en så här fantastisk dag
såklart.
Ute i hans sjöbod.
Det hade beställt.
Ja, det var ju beställt och klart. Så att jag gör mycket så här, lite olika uppdrag och det är fantastiskt roligt där.
Omväxlande måste det vara. Ingen dag i den andra lik liksom på samma sätt. Jag tänker mig, men ingen dag i den andra lik det spelar in, men det kan ju hända vad som helst.
Ja.
Ibland kommer ju katten på besök och ska göra en entré och liksom ibland... Ibland så är det något annat som händer. Ja. Liksom.
Ja. Katten är ju ofta på besök. Hon är väldigt social. Och hon har blivit omdöpt faktiskt. Man skulle kunna tro att det är en göteborgare. Men det är en stockholmare som döpte om henne till katten mat.
Såklart.
Ja. Men hon heter Selma.
Ja.
Så att, nej men vad som helst kan hända. Ibland kan det komma in regn. Bara sådär, det är som att trycka på en knapp. Och det är inte ens planerat. Ibland så måste bara avsnitten spelas in. Vi gjorde en vodkapasta i mars. Och det var tisdag. Vi var bara tvungna att spela in. Vi hade inget val, för avsnittet skulle ut på torsdag.
Ja, just torsdag.
Då spelade jag in den på tisdagen och jag klippte den på onsdagen. Ett långt dygn vill jag minnas att det var. Och släppte den på torsdag. Men då kom det in regn alltså. Det är riktigt rejält regn. Så då blev vodkapasta i ösregn, hette det avsnittet.
Men det blir... Det sticker ju också ut på ett sätt, ett sånt avsnitt.
Ja,
för de som är nu är du professionell på detta, för du jobbar ju med detta, men många, nej men här reggar vi upp någon jävla tält över då liksom. Det gör inte du. Du kör ju på bara.
Kör på bara.
Ja. Det blir som det blir.
Ja, det blir som det blir. Och jag har ju inte lagt massa pengar på ett dyrt utekök med tak och rinnande vatten och kylar och allting sånt där, utan jag har en rejäl stekel och that's it. Mm. Och så en soptunna under när man kastar i. Så det är väldigt enkelt. Mm. Så. Och då kan allting hända. Mm. Men oftast då, så självklart så planerar vi inspelning efter väder. Så är det. Och min fru, hon jobbar ju fortfarande ett vanligt jobb kan man säga. Så att vi får ju anpassa lite efter hennes arbetstid. Men drömmen är att vi någon gång i framtiden ska kunna göra detta på heltid, båda två tillsammans. För det är så fantastiskt roligt att göra det.
Vad tror du krävs då? Tror du det räcker så att säga med mer YouTube-visningar? Eller är det att webbshoppen ska utvecklas? Eller vad är det för grejer som du tror behövs för att ni ska kunna gå runt båda två på det?
Ja...
Vet man det, eller är det bara trial and error på något sätt?
Ja, men det är nog att hitta olika, att inse att det här arbetet, vad man ska kalla det, kräver olika intäkter från lite överallt ifrån. Och vi försöker verkligen att hålla filmerna så reklamfria som möjligt. Vi vill liksom inte stå och göra reklam för en Philips Airfryer mitt i allting eller sådär, eller stå och göra reklam för någonting som jag inte kan stå för. Nej. Däremot så kan jag ta in lite drycker emellanåt och sådär. Så tanken är väl att vill man ha en stor och rejäl svensk tillverkad stekel, ja men då köper man min stekel. Mm. Och att man kan inspirera tittarna först till matlagning på stekel, tycker man om den. Och sen när man har vuxit ur sin morrika till exempel, och man kanske köper med. Kan vi hitta en överlevnadsmodell där, så räcker det för oss.
Ja.
Det behöver inte vara mycket mer dramatiskt än så. Och sen är det givetvis lite företagsgig och lite food sessions här hemma och så, som bidrar till intäktsmodellen.
När man gör företagsgig, så behöver du ha flera personer med flera hällar då, eller hur fungerar det? Eller för det gissar att du kan inte laga mat till 40-50 pers på en häll på en gång.
Nej, det där är lite gränsfall. Jag gjorde till exempel hos Liftkungen i Backaplan, eller på Backaplan, i slutet av april. Och jag var där förra året också. Han ringde mig igen där, Viktor, och sa nu får du komma hit. Och då smashade jag 300 hamburgare till hans kunder. I år så smashade jag de 300 hamburgare på 3 timmar. Själv.
Jävlar, vilket tempo.
Men då fyllde gästen upp sitt hamburgare själv med dressing och sallad och allt sådär. Så kommer fram till mig på stekhällen sen. Där har jag smashat burgare. Jag har lagt på bacon och ost och lite god glaze och sådär med lite whisky. Och så kommer de fram till mig och så får hamburgaren där. Så att sådana företagsgrejer är ju fantastiskt intressanta, för att då får så många människor smaka på de goda hamburgarna och man kommer ut och träffa människor. Och det är också livsviktigt skulle jag vilja säga, för att ofta så är detta väldigt ensamarbete jag har. Jag sitter hemma och klipper film och vi spelar in film, så man lever i en bubbla här.
Ja.
Så bara komma ut och göra de här giggen och komma ut och träffa 300 förväntansfulla människor.
Ja.
Och som visar, många av dem vet ju om vem jag är, och visar den kärleken till kanalen och sådär, det betyder väldigt mycket.
Ja, men det är härligt. Jag tänker lite grann för bryggerier som går på mässor. De får träffa slutkonsumenten.
Ja, exakt.
Och du liksom här, du får träffa de följare och sånt som uppskattar stekhällen istället för bara sitta med en digital skärm hela tiden.
Ja, exakt.
Ja, fantastiskt.
Och det ska vi ut på ett par, några sådana nu i sommar. Vi ska ut till någon gårdsbutik och vi ska till något café och någon dag. Så vi har några sådana publika event vi ska ut till som jag kommer att lägga ut sen på min hemsida. Ja.
Och hemsidan är kaptenmat.se?
Kaptenmat.se, ja.
Kaptenmat.se. Så är man sugen på en stekhäll då kan man gå in där. Och liksom
då kan man gå in där, absolut.
Kan influerad?
Man, ja. Då har man en stekhäll El Grande. på riktigt. Ja. En stekhäll som håller verkligen också genom åren. Som man kan lämna över till barnbarnen så småningom. Så att vårdar man den väl och sådär så håller den.
Det är sån där one size fits all.
Ja, det är bara en storlek.
En storlek.
Ja.
Funkar till allt.
Ja.
Även 300 burgare på 3 timmar. Uppenbarligen då.
Ja, absolut. Ja. Och det gör ju att det är ju en sån rejäl brännare på den. Så den värmer upp hela stekhällen rejält. Mm. Och du kan smasha burgare över hela ytan. Så att när jag har riktigt bra tryck då smashar jag 25 hamburgare åt gången. Och då är det 150 grams bollar som jag trycker ner mot hällen. Och 25 stycken, det gör man ganska så enkelt skulle jag vilja säga. Ja.
Det låter ändå som du får ha tänkt till lite innan. Du får lägga dem i särskilt mönster håller på att säga.
Ja.
Men, och så måste du komma ihåg där du la först, för där måste du flippa först.
Ja, precis. Jajamän. Så att visst, det kräver lite träning, men det är inte omöjligt. Så
är du med alla skits. Ja. Ja. Kräver lite träning. Ja.
Sen en rolig grej som man måste flicka in, det är att blev kontaktad av en hotellchef på Hotell Visingsö för ett tag sedan och ville träffa mig. Och han hade lite tankar och sådär och självklart så. Så han kom hem hit några dagar efter och han ville göra ett event med Kapten Mat på sitt hotell på deras lågsäsong. Och så bad han mig, sätt ihop ett paket på mitt hotell som du skulle vilja göra med mat och dryck. Du får helt fria händer. Och jag gick ju bananas då. Och jag och Anna då, kamerakvinna, vi satt och drack ett glas rosé här en fredag. Och så ett anteckningsblock framme på bordet. Och så tänkte jag, nu ska han få ett paket som heter duga här. Ska vi se hur mycket han tar bort från det paketet. Men då satte vi ihop ett hotellpaket där gästerna de kommer ut till Visingsö på lördag. Vid incheckning mellan 12 och 2 då står jag ute i trädgården och smashar min signaturburgare. Mm. Inklusive en kaptenens guld.
Såklart.
Såklart. Ja. Eller glas vin eller givetvis alkoholfritt också. Och sen så blir det lite quiz på eftermiddagen eller man kan gå ut och titta runt Visingsö och gå runt och kika eller cykla eller vad man nu vill. Sen 18.30 då har vi beställt, eller han har beställt en 15 liters champagneflaska.
Finns det så stora?
Den största som finns på bolaget. Den kör han in i kylrum en vecka innan, så är det en riktig kyl. Den ska jag sabrera på en scen. Live.
Men den måste vara ett kraftig hals.
Ja, ja, ja. Jag tog fram den igår, för jag har en sån hemma här också. Jag tog fram och tänkte, hur mycket väger en sån flaska? Okej, att det är 15 kilo vätska, det kan man räkna ut. Hur mycket tror du att en sån flaska väger?
Champagneflaskorna, de är väldigt kraftiga för att klara trycket. Jag tänker, i den sån blir det ett väldigt stort tryck, så att dubbelt i alla fall, 30 i alla fall. Liksom.
Ja, det trodde jag också. Ja. Men det är faktiskt 10 kilo väger flaska.
10 kilo, ja. Men inte
så illa. Så 25 kilo.
Ja.
Då ska jag i alla fall sabrera den. Och vi är 100 personer. Mm. Så att den räcker gott och väl till 100. Det blir 15 centiliter var.
Ja, perfekt.
Så innan middagen så blir det ett rejält glas champagne. Ja. Och sen blir det en trerättersmiddag med mina favoriter. Och det blir lite skaldjur först. Mm. Lite ostron och lite vättenkräftor och sånt. Och så chablis till det givetvis. Och sen så blir det en oxfilé provençal med en coturon. Eller öl om man så önskar.
Mm.
Och sen så kommer jag att göra en blåbärspaj på stekhällen och så något gott att dricka till det och så kaffe. Och sen blir det lite trubbadur på kvällen och lite vickning och sånt.
Mm.
Och det här paketet la vi ut som en test och vi tänkte ja, men det dröjer vi hela sommaren innan vi har sålt slut det här. Vi sålde slut 50 rum på mindre än en vecka.
Fantastiskt roligt.
Ja, helt fantastiskt. Roligt. Och då har jag egentligen bara marknadsfört det via min kanal eller mina sociala medier. Så det är bara stekelslabber som kommer. Bara sådana som tycker om det jag gör på kanalen. Och sådär. Så att det känns någonstans vi är en enda stor familj.
Precis. Alla bara vill sprida kärlek.
Ja, jajamän. Så det är också en sak om vi pratar intäkt, hur man ska leva på det som man gör. För att jag lägger ju heltid på det här och kunna få, man känner att man kan göra det här för följarna och alla tjänar på det på något sätt. Och de får ju ett ruggigt bra pris på detta också. Så det är inte liksom att vi lägger på skinnar dem eller någonting. Så detta ligger på under 2000 kronor per person. Och då är det med dryckespaket, övernattning, frukost, det är rubbet.
Tutti balutti.
Ja, tutti balutti. Ja. Det enda möjligtvis på kvällen då när det är trubaduren och säger att man får köpa en öl i baren eller någonting sånt där. Så att...
Ja, det låter spännande.
Ja.
Får vi se om ni fortsätter med fler sådana event här framöver.
Ja, vi hoppas det. Ja, ja det, vi satte in en extra nu veckan efter också, ja, den 7 oktober där. Mm. Så att den ligger ut nu, Göran, så att vi får se.
Ja. Nu knackar katten mat på här på rutan.
Ja, katten mat. Hon är alltid nyfiken och lite social av sig.
Innan vi rundar av här, för jag vet att du har en tid att passa idag så ska jag inte dra ut på det allt för länge. Så bara fundera lite grann på om du ska matcha de här två ölen här till någon form av maträtt. Jag kan tänka mig att du känner lite knäckighet. Jag kan känna lite grann det kanske i det katten mat också. Så någonting med stekt mat som får den här... Mm. Det kallar det för Maillard-effekten eller liksom stekytan, det tror jag skulle matcha väldigt bra till de här båda ölen faktiskt.
Okej.
Okay. Så man typ råraka kanske eller potatiskaka på, det tror jag ska matcha perfekt faktiskt. Mm. Ja. Köttbit med, som är stekt och den stekt, den får ju också lite schysst yta som tror kan matcha knäckigheten i den här också faktiskt.
Mm. Jag är glad att du kommer med matförslag, för du kan verkligen, du har ju sett mina filmer så du vet ju vad som passar. Och absolut, den här kaptenens guld tillsammans med en biff Rydberg eller någonting sånt där, det är ju riktigt gott. De rena enkla smakerna som jag brukar säga.
Precis, ja.
Det, för mig är det viktigt. Jag har lite svårt, jag visst äter ju asiatisk mat, men jag lagar helst inte asiatisk mat utan gärna svartpeppar och salt och potatis, lök, kött. Det räcker.
Det är det som vi svenskar är uppfödda på egentligen också. Så är det. Lite grann så är det med ölen också nu. Det har varit en period där det har funnits allt från liksom puréer i ölen och det har konstiga asiatiska kryddor som du pratar om tills nu är det lite renare smaker, lite back to basic igen. Det finns alltid extremerna för det har lockat in massa nya folk i ölvärlden också. Mm. Men många tycker att nu är det nog läge att komma tillbaka lite grann till back to basic och njuta av de rena smakerna faktiskt. Så att, ja, Captain Mat, stort tack för att jag fick komma hit och gästa dig och spela in en podd med dig.
Ja, absolut. Jätteroligt att du ville komma hit. Och tack. En ära att få vara med i din podd också.
Ja,
så att det är jättetrevligt där.
Så in och kika på Captain Mat på YouTube eller på captainmat.se.
Mm.
Och så när kaptenens guld kommer från oss i ombryggeriet så beställ gärna en och prova.
Ja, absolut. Häng på låset där. Systembolaget har väl inte beställt in så jättemånga till sitt tubbelager i vanlig ordning. Så att... Men beställ, eller om man bor i Göteborg då, så går man in på något av bolagen där och handlar den helt enkelt. Och i övriga landet då, så beställer man hem det. Och där kan man bara beställa en enda flaska. Om du bor i Luleå så beställer du in en flaska bara om du är nyfiken.
Testa bara.
Ja. Eller som jag köper alltid 3 flaskor av någonting. Ja. Så det behöver inte vara mycket mer dramatiskt än så.
Och våga prova den till käk också.
Absolut.
Tycker jag. Bra. Tusen tack.
Ja, tack ska du ha.